Hej, välkomna till projektet Future Lab och vår podcast om spelindustrin här i regionen. Syftet med den här podden är att öka förståelse för både jobben och människorna som jobbar inom spel. Med oss idag så har vi Kristoffer Stenskog och du är Game Director på Windswept Interactive. Vi kan ju börja med dig. Vem är du och vad är din historia?
Ja, tack så mycket. Hej allihopa. Som sagt, Kristoffer heter jag. Min backstory är att jag började och utbilda mig inom konst och design och trodde att jag skulle rita stolar till IKEA en gång i tiden när jag växte upp och blev stor. Mm-hmm. Har alltid spelat spel och tyckte att det var jättekul. Gjort egna spel, klippt och klistrat och gjort spelplaner och sånt där sen jag var liten. Alltid tyckte att det var skojigt. Och sen någon gång så kom jag in i handeln och jobbade i butiker och sånt med att leda folk, med att vara gruppledare. Och det var också ganska kul, men någonstans i det där så kände jag att jag ville liksom söka min dröm och jobba med spel. Mm. Som jag ändå alltid tyckt varit kul.
Ja. Men du har varit en gamer men också en kreatör. Det låter som att du skapar spel, var din grej eller?
Ja, alltså så här, både och. Det var aldrig något som hindrar. Vi spelar mycket rollspel, så de där ute som aldrig har kommit i kontakt med det kanske kommer låta som en massa nonsens det jag kommer säga nu, men vi kollade mycket, mitt kompisgäng, vi kollade på mycket på filmer och serier. Vi såg häftiga grejer på den tiden, på 90-talet, så såg man Highlander och så tänkte man att men där skulle vi ha rollspelat i den världen. Och då var det ju ingenting som hindrade oss från att börja skriva en massa regler och bara hitta på från ingenstans hur det skulle gå till och spela spel där. Så att det var egentligen så allting började. Och sen suddar man ut lite gränsen för vad man får bygga och göra själv och vad man måste köpa för att det måste finnas. Sådär.
Spel är ju nästan som lekens förlängda arm, känns det som. Och rollspel är ju nästan som en bro mellan lek och spel. Och alltså ett nästan mer okej sätt kanske att spela, tänker jag.
Verkligen.
Eller att umgås som vuxen.
Ja, men exakt. Man måste ha lite, man leker, men man måste också ha lite regler. Och lite annat sådana här saker som man tycker är nice. Som att bli bättre med tiden eller utforska eller saker som man hittar kanske bland regler och böcker och sånt, mer än vad man hittar i leken och man mest hittar på själv.
Ja, men du har ju, du jobbar ju med spel idag. Du börjar med att sälja spel och hålla på med sånt också efter att du jobbar som gruppledare, eller vad sa du på?
Ja, exakt. Jag kan ju kanske dra klart.
Ja, men precis.
Jag berättar klart hur det var. Jag jobbade som gruppledare och så tänkte jag vill göra spel själv. Och så träffade jag en kompis som också ville göra spel själv som inte jobbade med det. Och det här var 2011 eller 2012, någonting sånt. Så då sa vi, nej, nu struntar vi det här. Och sålde lite lägenheter och grävde upp allting från våra sparkonton. Och så sen startade vi ett företag. Vi hade ju ingen aning om hur man drev ett företag, vilket tack och lov gick bra ändå. Men vi startade med det och vi började göra brädspelsprototyper och sånt. Gick över till att hitta till lite andra spelstudios i regionen. Och då var, om det var 2013-2014, då fanns det inte så mycket spelindustri här. Det fanns en utbildning och sen fick man liksom klara sig själv. Mm. Och det är ju väldigt roligt att det inte är så nu. Utan nu finns det faktiskt något slags community här. Och det är otroligt mycket enklare, tror jag, än vad det var på den tiden. Men då fick vi ut lite trådar här och där. Och vi började vara med och skriva backstory till olika spel. Göra regelbalans och sådana saker. Och jag hade ju ingen officiell utbildning i någonting av det. Det var bara att jag hade en passion och en känsla för att jag absolut inte ville, jag skulle absolut veta hur saker funkar och plocka isär det till atomer och sätta ihop det igen sådär, oavsett om det var regler eller hur saker funkar. Så att jag började jobba upp det egentligen och sen hoppade vi lite mellan lite olika spelföretag och slutade med att hitta gänget och bolaget jag är med nu. Och nu gör vi digitala spel, men bolaget jag drev där i 10 år, mellan 2012 och 2022 ungefär, det var ju tillägnat rollspel och brädspel. Och där släppte vi ett rollspel som heter Agents of Concordia då, via en publisher som heter Modiphius Entertainment. Så det var våran claim to fame där, skriva en bok.
Spännande. Nu då, nu har du liksom, du har dragit ut saker i beståndsdelar och sen så har du satt ihop dem igen och du har fått ganska mycket erfarenhet genom allt det här du har egentligen genomlevt. Och nu jobbar du ju ganska mycket med digitala spel som du säger, och det har du gjort ett tag. Hur länge har du gjort det?
Digitala spel, jag var lite på två stolar där ett tag, så 2020 började jag nästan heltid. Men sen kanske 2017-2018, sen den tiden sen vi släppte vårt rollspel, så var det väldigt, väldigt mycket digitala spel. Då jobbade jag som producent åt ett mobilspel som gjordes här i stan. Så det var vägen in. Men jag är plattformsagnostisk i mitt gamande, så att jag spelar väldigt mycket digitala spel också genom åren. Mm. Sådär. Så att jag tycker det också är otroligt roligt.
Och nu är du game director på Windswift Interactive. Och hur jobbar du? Vad gör du på dagarna? vad är det som är viktigt liksom?
Ja, vad gör jag inte på dagarna? Game director är alltså mitt huvudsakliga jobb. Det är att både ta fram visionen för vilket spel vi ska skapa. Och det här är ju en helt annan grej när man är ett stort team med massa folk. Det handlar om miljoner kronor och månader och år av utveckling. Mm. Det är en annan sak om man ska skriva sitt eget rollspel och det kostar några tusen lappar och man kan göra det i en källare med en kompis. Ja. så det är en annan grej. Men min roll i det hela är att ta fram vad vi ska göra och varför. Vem ska köpa det? Vad är syftet med det hela? Vad är poängen med spelet? Vilken resa, vilken upplevelse är det vi vill dela med oss med till världen? Och min roll genom hela processen är att se till att vi håller oss till den visionen. Och att alla nya grepp och drag som vi gör, allting vi stoppar in i spelet, förhåller sig till det där, håller samma känsla. Och det kan ju kanske vara låta flummigt, men det är inte så flummigt när man i dag för dag arbetar med spel. Jag jobbar ju otroligt nära med till exempel speldesigner som är de som först kommer på alltså varför olika saker ska finnas i spelet. Och så sen hur ska spelaren interagera med dem? Vad är kul? Vad pysslar spelaren med? Sådär.
Så vad är det som är viktigt? Är det liksom att det är roligt eller att det är lätt att spela? Eller, det är klart att det är allt, men liksom, hur prioriterar man, hur tänker man när man ska göra ett bra spel?
Ja, jag tror man måste börja med att definiera vad man vill ha. Eller hur man tycker att ett spel är bra. Och enligt mig, och det här kommer du få olika svar på beroende på vem du frågar.
Absolut.
Och kanske lite dagsform på mig också. Men jag landar någonstans i att jag tycker att det finns två vägar att gå och så lite mellanting. Antingen så gör man konst. Och då följer man sitt hjärta. Man hittar en berättelse, en upplevelse, någonting som man vill dela med sig med. Någonting man måste få ut i världen som folk måste vara med och uppleva.
Mm.
Och så sen så, och vad kunden vill ha eller vad speltestarna vill ha, det kommer sist. Det ska inte vara med, det ska man inte fundera så mycket på.
Just det.
Och då drar man det hela vägen i mål. Och sen efter det så handlar det om, ska jag säga, tur.
Mm.
Om det finns folk där ute som tycker som dig, som ville ha det här som du också ville ha, som du har lyckats föda ut i världen nu då, då är det en hit.
Mm.
Och de flesta, i branschen kallar vi dem för enhörningar. Spel som säljer så fruktansvärt bra, såna här hits som direkt blir klassiker.
Som börjar som en vision egentligen och sen har man bara kört i den riktningen, ja, då.
Det är någon som har struntat i vad alla har sagt och bara driver på och lyckas. Och det är ju jättesvårt när man har som vi är ett team på 10 personer. Vi måste kunna betala allas löner, precis. Alla måste betala sina räkningar och äta mat och sådär. Mm. Är man en person i en källare och sitter och gör Stardew Valley, då kan man göra det precis som man vill ha det. Mm. Vi måste lyssna på andra människor. Så då kommer vi till andra ändan av den där skalan. Och det är att göra kommersiella produkter. Mm. Det är antingen konst eller kommersiella produkter eller något emellan.
Och här finns det ju till och med de som jobbar med bara dataanalys för att ta reda på exakt då vad kund vill ha. Är det så att ni rent har det som en guidance också? Att ni liksom har dataanalytiker som kollar vad säljer just nu? Eller var går er gräns i liksom ert produkt?
Ja, vi är lite mitt emellan. Vi är ju ganska lite team. Kommer man till större team så kommer det definitivt finnas dataanalytiker. Vi är lite mindre så vi gör vår egen analys.
Mm.
Om vi skulle göra, om någon skulle säga till mig nu idag, hej Kristoffer, du ska göra ett spel som ska släppas på Steam, ett PC-spel. Då skulle jag nog gå in och kolla och så kanske jag skulle se att om jag kollar på kategorier till exempel och jag får fram data därifrån så ser jag att roguelite deckbuilders till exempel, där spenderar personer, det är en av de toppsäljande kategorierna mest på Steam. Det kan jag få fram. Den datan kan jag hitta på nätet. Jag kan också se att det är en av de kategorierna som har minst produkter av alla kategorier på Steam.
Ja, just det. Så där handlar det också om efterfrågan och hur många.
Ja, exakt.
Och utbud.
Där har jag lite data och jag menar, skulle jag hitta någonting där som jag inte gillar? Nu gillar jag roguelike deckbuilders väldigt mycket. Så jag skulle bli väldigt glad om någon gav mig det erbjudandet. För då får jag både göra någonting som jag tror är kommersiellt ganska gångbart. Och då gäller det ju att fatta, vad vill de här människorna ha då? Men, och vad ska vi designa, vad ska vi göra? Och inte bara vilka spelsorter är populärt. Vad gillar folk för stil, för genrer av story? Är fantasy dött? Eller är det jättehippt? Är dark fantasy fortfarande coolt efter att Dark Souls har gått ganska länge? Eller är folk jätteless på dark fantasy? Ja, sånt måste man ju också försöka klura på. Det är mycket svårare att få data på. Så det är lite lillfingret i vädret och dra en gissning. Och så tar det ju minst, ja, om vi i studion gör ett spel så är det väldigt sällan det blir något annat än mellan 1 och 2 år, så är 1,5 år utvecklingstid på att göra ett spel som är inom rimlig liksom, tid och budget.
Mm.
Så det handlar ju inte om, är roguelike deckbuilders den bästa ekonomiska platsen att vara på idag? Det spelar inte så stor roll. Är det om 1,5 år? Det spelar roll.
Mm, ja, precis.
Så där har man ju, och det är klart, där har man ju lite begränsningar också. Jag tror att det är jättesvårt. Om du säger åt mig att rita en bild och rita vad jag vill, då kommer jag få lite panik. Om du säger åt mig att rita en häst, då är det otroligt mycket enklare och jag kan göra mycket roliga saker med den där hästen jag ska rita.
Mm.
Och det betyder för mig alltså att jag behöver lite ramar för min kreativitet. Om de ramarna kan komma på vad som går bra att sälja och så ger det mig en liten gräns. Ja, jag får inte göra vilket spel som helst. Jag ska göra en roguelike deckbuilder. Det mår jag bra. Det är den situationen mår jag bra i. Så är man en spelskapare, en spelmakare, en game director eller en game designer av något slag, så tror jag man gör sig gott i att hitta sina kreativa ramar i vad som är kommersiellt gångbart. Och sen i där skapa sin konst. Då tror jag man har hittat en bra plats.
Känner du att du har hittat en bra plats? Du har inte riktigt sagt, och jag vet att det är mycket så här, man får inte säga så mycket om vad man jobbar med alltid inom spel, men... Men vad gör ni för något? Vad jobbar ni på just nu och hur känns det?
Ja, det känns väldigt bra. Just nu så jobbar vi på en titel. Det är ett äventyrs suspense. Hur översätter man det? Det är inte skräck, men det är lite läskigt. Ett äventyrsspel till i VR. Det är ett science fiction-äventyr. Man spelar en person som kör en liten maskin, en liten podd. Och man ska ta reda på vad som har hänt med ett stort övergivet rymdskepp, en stor övergiven rymdkryssare som man flyger omkring i och lyser med ficklampor och kikar bakom mörka hörn och har i uppdrag att hitta vissa saker där inne. Men man upptäcker ganska snabbt att man inte själv.
Vad kul. Det låter jätteroligt. Jag blir sugen på att prova. Men du, att göra spel kan ibland vara ganska romantiserat ur en visionärs perspektiv. Men även har ett låg status ur vissas ögon. Alltså där ett jobb inom gaming kan jämföras med ett låtsasjobb nästan. Hur ser du på det? Känner du igen det jag säger?
Ja, det känner jag igen. Jag börjar bli lite grann till åren och har gamla föräldrar. Så det här med att ha ett låtsasjobb, det... Min mamma har bara accepterat att det jag gör är på riktigt. Och jag förstår att de tankebanorna finns fortfarande i branschen, för att de som är framgångsrika magnater inom kommuner och stater och sånt där, och jag menar industrier, de ibland tenderar ju att vara lite till åren. Det är väldigt mycket äldre människor där än yngre, och det är inte så konstigt, för man behöver långa karriärer för att komma högt upp. Men då kanske de också har en ganska konstig inställning till vad som är fungerar och inte fungerar. Men jag tycker att jobba inom spel, det är lika mycket ett låtsasjobb som att spelindustrin är en låtsasindustri. Och det är ju den tredje största industrin i Sverige, så att det...
Ja, jag har ju hört några siffror om att spelindustrin exporterar mer än vad malmindustrin gör till exempel. Och det är ju sådana siffror som en hantverkare kan behöva höra ibland för att förstå, till exempel.
Ja, men exakt. Så med den logiken så skulle jag väl säga att gruvarbetare mer av ett låtsasjobb än grafiker eller technical artist.
Ja, men jag fattar. Du blir nästan lite provocerad, kanske.
Nej, det är en rolig tanke. Jag menar, gruvarbetare känns väl som det mest jobbet som man kan tänka sig, men livet, men tiderna förändras. Jag menar, när 80% av de jobben som fanns när jag föddes, de är borta nu, de finns inte idag. Och så kommer det vara igen. Så inte vet jag vad generationen som kommer efter mig, när jag kommer vara 70 år gammal, så kommer jag också säkert tycka att alla bara har en massa låtsasjobb. Om jag inte minns det här nu då.
Ja, men precis. Ja, man får påminna sig om att man blir äldre och mer fördomsfull kanske. Men okej, varför tänker du att man gör spel då? Vilken sorts människor är det som gör spel? Är det alla sorter eller är det...
Ja, det är alla sorter. Sen är det ju olika personer på olika platser. Det krävs en by, så att säga. Det krävs massor med olika människor för... Eller så här, det beror ju på. Igen, Stardew Valley, en person gjorde allt. Men det är också en specifik sorts människa. Så vi har ju personer i teamet som är väldigt specifika och gillar att jobba med otroligt specifika saker. Men branschen finns ju där oavsett om du... Om du får en väldigt specifik teknisk nisch som du vill jobba med, eller en specifik del som du vill jobba med. Jag vill bara speltesta first person shooters. Jag vill bara testa spel som är gjort i Roblox. Ja, men det finns. Det finns en plats. Du kanske måste jobba lite grann. Du kanske måste ta en distansutbildning. Du kanske måste leta lite grann för att hitta jobbet. Men du kommer hitta fram. För 15-20 år sedan, då fanns det inga som gjorde ljud till spel. Det var programmerare som gjorde ljud till spelen. Nu finns det sound technicians och alla möjliga roller som man kan ha. För industrin har blivit stor, och till slut så finns det hur mycket som helst. Så även om man är bred och har kort koncentrationsspann och är vild och knäpp, då finns det en plats. Och är man superspecifik och vill fälla ner skygglapparna och jobba 8 timmar om dagen med små specifika problem och inte bli störd, då finns det en plats för en också.
Min erfarenhet är att spelbolagen oftast tar in folk som praktikanter som är från spelutbildningar specifikt. Men din beskrivning låter nästan som att det skulle kunna vara flexiblare än så. Samtidigt så är det kanske bra med de här specifika rollerna som folk utbildar sig för. Eller hur ser det ut egentligen? Har man en chans om man inte har gått en utbildning? Eller?
Ja, jag sitter ju här. Ja. Jag sitter här och har lärt mig att rita stolar till IKEA.
Ja, just.
Men med det sagt så har jag ju förmodligen plöjt mer böcker om speldesign än de flesta som har gått en treårig speldesignsutbildning.
Mm.
Men det är ju efter att jag kommer på att jag tycker att det här är det roligaste som finns. Så det finns såklart en chans. Men det är ju ingen, det är nästan ingen del av det här yrket som är utan att du behöver visa vad du går för och kunna saker. Man måste kunna verktyg ibland, man måste ha djup kunskap om i mitt fall till exempel, vad kommer sälja om 1,5 år? Ja, det är ingenting som jag bara sitter och hittar på. Det är lång läsning och jag jobbar otroligt mycket i Excel med sådana saker. Jag har uppställningar, läser artiklar. Den delen av mitt jobb är ganska stor.
Mm.
Nu när produktionerna börjar, då gör jag ju mer andra saker. Jag skriver alla repliker som ska göras. Jag plockar upp alla bollar som ingen annan i teamet kan ta. Vi är ju 10 personer i våra team, så att vi är inte... vi har definitivt inte alla
hörntäckta, alla kategorier,
ja, precis, allting täckt. Så att det finns en massa saker som landar på mig som jag gör så att alla andra ska kunna göra sitt jobb.
Mm.
Och det är ju också saker som inte bara kommer gratis. Sen är ju en del av att lära sig sakerna är ju fruktansvärt roliga. Jag spelar ju väldigt mycket spel. Och det är otroligt viktigt att spela spel. För man måste fatta vad som är kul och inte kul. Och sen kommer den där läskiga grejen när du ska försöka ta reda på om det är bara du som tycker så här. Eller om det faktiskt är några generella tankar. Men det har man speltestare till.
Just det. Ja, kul. Okej. Okay. Så vad är det som... Jag avrundar, jag tror det här blir våran sista. Vad är det som driver dig personligen att liksom gå till jobbet och känna solskenet även fast det är mörkt ute kanske i Norrland? Vad driver dig att göra det här, att jobba med det här? Det kan ju inte vara det lättaste jobbet.
Det är inte lätt, det är det inte. Det är inte lätt och ibland är det ganska... Och ibland är det stressigt. Eller det är väl kanske samma. Men hur som helst, det är massor med saker som driver mig. Vi är ett bra team. När man har levererat ett spel, då har man gått igenom ganska mycket saker tillsammans. Man har kavlat ut allt missförstånd och sånt där mellan varann. Så att man har ett team med kompisar, med bra vänner som gör saker tillsammans. Och det kan lyfta tråkiga projekt. Men sen gör vi så roliga saker. Jag har haft många jobb i mina dagar. Det tog lång tid innan jag fattade vad jag skulle göra med mitt liv. Ungefär 30 år tog det innan jag fattade vad jag skulle göra med min tid.
Mm.
Och jag har aldrig någonsin varit med om ett jobb där tiden går för fort på dagarna. Jag kommer hit och det är lunch alldeles för fort.
Mm.
Och när lunchen är klar, då måste man gå hem alldeles för fort. Jag tittar på klockan och det finns så mycket jag skulle vilja göra, önska att jag kunde göra, och inte heller på ett dåligt sätt. Jag är inte sönderstressad över alla uppgifter som ligger på mitt bord, utan jag vill göra alla de här uppgifterna, men jag måste hindra mig själv.
Mm, du behöver äta och sova och göra allt det där normala.
Ja, precis. Vem vet, det kanske finns en familj där hemma också när man kommer hem i slutet på dagen. Nej, jag jobbar ju jag försöker hålla mig till mina 8 timmar. Även om jag sitter och smygar prototyper hemma på kvällarna ganska ofta.
Mm.
Men nej, så det är mycket som driver mig. Det är ett otroligt roligt jobb. Det har varit en rolig resa som har varit både ganska tuff ibland. Jag har ångrat mig 3 gånger på 12 år. Det är bättre än att ångra sig 3 gånger i minuten som man gjorde på vissa jobb.
Ja, absolut. Men du, nu blir jag ju nyfiken. Vad är det som liksom, de här jobbiga stunderna när du känner, det kanske inte är det roligaste att prata om, men när det känns tungt, för det säger ju väldigt många. Och vi vet ju alla, jag jobbar också inom spel på ett eller annat sätt. Varför blir det jobbigt? Vad är det som är tungt?
Alltså det är tungt, det är två saker som jag tycker... Eller så här, det är egentligen bara en sak som är tung. Mm. Och det är ju när det kommer en massa oväntade saker. Och en massa oväntade saker, det kan ju vara saker som att... oj, den här saken som vi trodde skulle vara lätt är jättesvår. Mm. Eller vi som jobbar i VR, vi har ju den här saken att göra en design på papper. Det kan ju vara väldigt enkelt att tänka, det här kommer bli skoj. Och sen när man testar det i VR, det är så ett konstigt medium, då är du ju i det på ett helt annat sätt. Upplevelsen är något helt annat. Mm. Det kan visa sig att det där som du var bombsäker på skulle bli kul är egentligen tråkigt. Och inte nog med att det råkade bli så, du har också råkat lova någon som har investerat massa pengar i projektet att det ska vara på ett visst sätt och att det kommer bli kul, för det var du 100% säker på. Men nu efter lite speltester så måste man bygga om det, och då måste man komma med hatten i handen till någon och säga, vi måste göra om den här saken som jag hade lovat och svurit att det var det bästa som någonsin hade hänt. Men nu måste vi göra om det för att jag hade fel.
Mm.
Och det kan komma mycket sådana saker från höger och vänster. Och innan man ska släppa ett projekt också, jättetuff period, den här sista... De sista 20% av spelet tar 80% av tiden.
Mm.
Är ju en grej som händer. Så när det känns klart, då vill man liksom gå vidare. Nu vill vi släppa det här. Nej, nu ska vi polera och putsa och göra de där sista grejerna. Och det kommer ta jättelång tid och vara jättejobbiga. Det kommer vara värt det. 100% värt det. Mm. Det har gjorts för varenda spel man har spelat och gillat. Men när man kommer till det, då är det en uppförsbacke.
Och efter man har släppt det, om det går riktigt bra, då kommer man ju fortsätta behöva jobba och polera på det här spelet, kanske i många år till och med.
Så kan det vara. Så, det är en situation man kan sätta sig själv i.
Ja.
Helt klart.
Ja, det är jättespännande. Ja, men du, är det något annat du känner att du skulle vilja ha sagt som jag inte har frågat dig?
Oj. Nej, men jag tror att det är ganska bra. Alltså så här, jag tänker att om man vill testa sig på spelbranschen så finns ju jättemycket, för man ska försöka sätta sig in i hur man skulle kunna tänka att det är. Det finns ju jättemycket folk att fråga, och nästan vart man än är i Sverige så är man en bussresa bort från någon relevant person som kan berätta för en om hur det är.
Mm.
Och det finns jättemycket saker på nätet. Alltså när vi började 2012, då fanns inte supermycket information. Det låter som det var stenåldern, det var det inte. Men jämfört med idag så känns det så. Så att gå ut på nätet och knappa in lite på YouTube och hitta några bra confessionals från personer som jobbar med spel. Vad som är bra, vad som är dåligt och hur en dag är i en sån persons skor. Det går att hitta. Och är man nyfiken tycker jag att det är värt tiden.
Absolut, det tror jag nog. Ja, men du, tack så jättemycket för att du kom och gav dig tid till det här. Jätteroligt att få höra lite om din inställning till spel och vad man ska tänka på och allt det där.
Ja, men tack själv, det var kul att vara här.
Ja, men du, tack.
Ja, tack.